Det är så att en av texterna idag handlar, evangelietexten, om vägen till livet. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och den ska strax läsa. Men först ska jag börja med en gammaltestamentlig text som är Jesaja 54. Och den har en liten personlig historia kring, så jag ska berätta strax. Men jag ska först läsa den. Det står så här från den sjunde versen, och de versar som är anbefallda idag är från sjunde till tionde versen, men jag ska fortsätta att läsa det sen efter det. Och där står det så här: ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod, liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig, och mitt fridsförbund ska inte vackla, säger Herren din förbarmare. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan få någon tröst, med blygland ska jag nu mura dina revor, och jag ska ge dig grundvalar av safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av karbunklar och hela din ringmur av ädla stenar. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar, och deras frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran från dig. Du har ingenting att frukta. Förskräckelse ska vara borta. Den ska inte komma dig nära. Om man sammangaddar sig mot dig kommer det ingalunda från mig. Det som sammangaddar sig mot dig ska falla för dig. Det är så att en gång fick uppleva någonting som kanske var det jobbigaste jag upplevt i mitt liv. Och det var när min förra hustru då, Margareta, fick reda på att hon var sjuk, att hon hade hjärntumör. Och det var ju fruktansvärt för henne och fruktansvärt för mig och för de stora barnen som var stora då att få höra detta. Och det var så att hon var på sjukhuset och jag kom dit och hon berättade detta, att läkaren hade berättat det för henne. Och så åker jag hem och hela mitt liv är uppror, och hennes liv också får man ju säga. Det stormar kring henne, de var kvar på sjukhuset. För mig var det så att när jag la mig den kvällen, jag hade svärmor hos mig som var med och hjälpte till att passa barnen då. Och hon tog över väldigt mycket svärmor så jag kunde slappna av väldigt mycket. Men jag hade svårt att somna, men ändå så somnade jag så stenhårt den natten. Och vaknar på morgonen och tar reflexmässigt min bibel och slår upp. Och då faller de här sidorna upp i Jesaja 54. Och det var en upplevelse. Jag kommer säga något lite längre fram där jag kommer säga att jag tror inte på det här med tungvärsar i stort sett. Men just vid det tillfället får jag säga att jag tror att Herren talar. För det blev en väldig tröst och det gav mig frid verkligen. Och vad jag fick reda på efteråt var att den natten hade det satts igång en bönekedja för oss och vår familj, för Margareta. Och människor bad. Vi hade nyligen flyttat från Malmö. De bad i församling i Malmö. De bad i församling i Mullsjö där vi bodde. Och så hade jag precis börjat jobba i några små församlingar i trakten där. Och där var de samlade till bön. Det var en bönekedja den natten. Och det förklarar givetvis att den här gåvan, frid, som är en gåva, att jag fick uppleva den då. Men det hände märkligt med Margareta där på sjukhuset. Så hände att hon kom in en sån där tung sömn på natten också. Och drömde bara ljuvliga drömmar. Men på morgonen så säger en av hennes då rumskamrater till henne: det var väldigt märkligt vad du sjöng i natt i sömnen. Vad sa hon? Jo, du sjöng på något konstigt språk. Jag kände inte igen det, men det var så vackert. Nu har jag sagt att Margareta var inte sån som talade i tungor. Tvärtom var väldigt reserverad mot, kan man säga, det. Men hon förstod ju då vad det handlade om. Och när hon berättade för mig förstod hon också. Och det märkte var att den frid hon fick då, den hade hon ska säga hela sjukdomstiden ända tills mot slutet. Den frid som ju bara Gud kan ge, som han fick på, som bönesvar. Det är mitt minne av det här dagens text, Jesaja 54. Och den har ju så enorma löften. Det är ju riktat till Israels folk givetvis. Men jag tror att vi i sådana här tillfällen så kan vi ta till oss det. Och det handlar idag om att hålla sig på vägen. Hålla sig till sanningen och få behålla livet. Titeln på kyrkoåret är Vägen till livet. Jag kom att tänka på en rolig historia när jag satt och tittade på det. Det var två som krockade och så kom polisen och ska utreda det. Och så frågar vems är felet. Jag vet inte om de frågar så, men det stod så i den historien. Jag hade den i en bok hemma, så det är inget jag hittar på. Och då svarar den ena, jag vet inte, för jag tittar åt ett annat håll. Men så kan vi inte göra när vi ska välja livets väg. För går vi med ögonen förbundna eller tittar åt annat håll och bryr oss inte vart vi går, så kommer vi faktiskt fel, det vet vi. Och Jesus säger i det här stycket som är evangelietexten och liknande det som Lena läste här från första Johannesbrevet 4. Det är Johannes 14, vers 1-14. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och då svarar Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? Det ord jag säger er, dem talar inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sanningen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och det här orden sa Jesus alldeles innan han skulle dö på korset. Det var ju hans avskedstal. Och lärjungarna var ju fulla med frågor, och det hade säkert vi också varit om vi varit med det. De var fulla av frågor om den väg som de skulle gå, om sanningen som de måste förstå, om livet som de måste gripa tag i. Och Jesus säger allt detta för att stilla deras oro, det tror jag. Det var inga funderingar på en teologisk korrekthet i det här fallet, tror jag. Det var inte fråga om ett detaljreglerat perfekt liv. Inte någon karta på exakt var vägen går. Det var inte det viktiga just då, när Jesus skulle säga detta. Utan han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det var Jesus de behövde. Han säger, han är vägen, sanningen och livet. Och då pekar han på det kristna livets kärna. På det allra innersta. Det räcker med att hålla sig fast vid Jesus, för han är vägen till fadern. Låter lite förenklat. Men utan att det förstått det, så hade Jesu vänner, hans lärjungar och de andra, lärt känna fadern genom att följa Jesus. Genom att känna Jesus. Han var ju helt och hållet ett med fadern, står det. Både i ord och i handling hade Jesus delat med sig av det som är från Gud, från fadern. När Jesus helat och gjort under, så har han sett bevis på faderns makt. Jesus kärlek, hans praktiska omsorg, det är en inblick i faderns natur. Hans barmhärtighet mot det svaga är det på samma sätt med, liksom hans, ska jag säga, ilska eller vrede över ondska och över hyckleri. När han säger jag är, så vet vi som bibelläsare att det syftar på Guds namnet. Och det upprepas väldigt många gånger i Johannesevangeliet. Och det kulminerar i det här uttrycket. Om ni inte tror att jag är den jag är, så kommer ni att dö i era synder. Det är så att det fanns ju en översättning, Septuaginta, till grekiska, som ju var världsspråket på den tiden. Det finns mycket att säga om den, och det ska jag inte göra. Men i den, ni vet att judarna hade ju svårt att läsa Guds namnet, JHV. De hade svårt att läsa ut det, för det var så heligt. Och när man översatte, så använde man ofta, för begreppet Herren som syftade på Gud, så använde man uttrycket ego eimi, jag är. Och det är det som står faktiskt i grekiskan här, det uttrycket. Och det är ett högtidligt uttryck, det var inte det vanliga jag är vem som helst, utan det var ett högtidligt uttryck som han använde. De som kände till lite grann måste fatta att han tryckte på någonting där. Och jag tror det var därför de ville stena honom lite senare och ha ihjäl honom när han använde. Det var innan detta givetvis, för det här var ju avskedstalet som det hände. Det står många gånger i Johannesevangeliet. Och det intressanta är ju det att han talar ju arameiska, Jesus. Och det språket är vad jag förstår, jag kan inte alls. Men det är besläktat med hebreiskan. Och när det sen har skrivs ner på grekiska, så har man använt detta högtidliga uttryck, ego eimi, som syftar på Guds namn. Och det kan vara bra att känna till det. Vägen, att finna den. I livet, det har vi olika system, olika sätt att hitta vägen, att få ledning över vad vi ska göra. En del har, tycker jag mig märka, som filosofi att välja bort mycket och välja det som är lättast. Och det är kanske en bra strategi i vissa fall. Man slipper en del bekymmer. Man väljer det som är minst ont. Och det är ett val det också. Andra vill hellre ta den väg som innebär ett risktagande. Kanske allra mest risktagande. Och en del, ja, de låter de som är runt omkring välja riktningen för sig själva, är väldigt osäkra. Och det är kanske dags att fatta beslutet att gå den väg som Guds ord leder in på. Det finns bland annat uttryck i Ordspråksboken 3 som säger så här: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var det än går, så ska han jämna vägen för dig. Och jag läste någonstans, jag tror det var Bill Hybels, ni vet den kände amerikanske förkunnaren och församlingsgrundaren som leder en församling i Chicago, som har nästan blivit ett mönster för moderna församlingar idag. Han säger att ett steg när man vill bli ledd av Gud är att skaffa sig vishet. Och idag kan vi skaffa oss vishet. Det finns en gåva i Bibeln som talar om vishetens gåva, som jag kanske tänker mera som är när man lär känna Gud så mycket som man anar vad han vill. En del av oss är nog själva våra värsta fiender när det gäller att söka Guds ledning. Vi utläser i den här texten, jag läser den versen i Ordsboken, som att Gud vill att vi ska vara svaga och beroende när vi ska välja, så att vi inte alls kan vara självständiga. Men jag tror det är fel, säger Bill Hybels. Gud vill leda oss på ett sätt som gör oss mogna och kloka. Han säger ungefär så här: här får du redskapen. Jag ska hjälpa dig att använda dem. Jag ska tålmodigt leda dig, men du får själv göra jobbet så att bli duktig och få självkänsla. Och det tycker jag var en bra insikt av Bill Hybels. Gud har en sån attityd till oss nämligen. Han blir inte glad över en svaghet som ger dålig självkänsla. Det tror inte jag heller. Det finns människor som kan exempel be så här när de kommer till ett tillfälle i livet när de måste välja, att de ska ha en vägledning och ge mig den nu, säger de till Gud. Och det är väldigt fromt och vi kan tycka bra. Men när ingenting händer så kanske man tar fram Bibeln och tar en sån där tumvers jag var inne på förut. Och Gud visar mig vägen och så ska man få någonting. Och det är bra om man får något den vägen. Men det kanske inte funkar. Och då får man ta till något annat. Och då ber man kanske att sänd någon människa till mig som kan tala om vad jag ska göra nu. För jag kan inte ta det beslutet själv. Och så kanske inte kommer någon att prata med dem. Och då blir det inte lätt. Så ber man om att man ska få en dröm på natten, kanske sen när man går och lägger sig. Och det blir ingen dröm. Och vad gör man då? Och de kan inte minnas något annat på morgonen än att de varit sömnlösa och bara väntar på att få drömma. För de vill ha ledning. Men jag tror inte att det är egentligen så Gud vill att vi ska leva, även om det kan låta väldigt fromt. Jag hade faktiskt en släkting som skojade med en annan släkting som sa så här att när han hade glömt sin bibel på ett ställe och vi hade varit tillsammans på ett bröllop och så låg det var hans brors bibel kvar. Det var en väldigt from bror. Och så tittade han på den och sa, ja men du, hur ska han klara sig nu? Han kan inte gå runt gathörnet utan ha den här. Och det är klart, riktigt så kanske inte tänkt. Men Gud vill så här tror jag. Han vill leda oss på det sättet så att vi inte blir svaga och beroende på ett osunt sätt. För då ska vi bli som småbarn allihopa. För Guds plan för hur vi ska bli ledda, den innebär ju tillväxt mer och mer i mognad. Och ibland kan det vara så att när vi kommer till tillfällen när vi märker här måste vi välja och så kanske det blir lite panik. Då kan det vara bra faktiskt att backa tillbaka, precis som om vi hade kört fram en bil och kom till vägskäl och nästan kört förbi skylten. Så kanske kan det vara bra att backa tillbaka, titta på skyltarna, vart leder de? Och då kan vi fundera på, finns det några vägvisare som visar vägen? Och för mig, jag är faktiskt säker på att den viktigaste vägvisaren är Bibeln. Fast man kanske inte ska misshandla den och använda den genom bara tumma lite här och där och plocka godbitar. Utan att Bibeln som helhet är bästa vägvisan. Jag ska vara väldigt nonchalant om jag inte liksom rekommenderar det. Därför nästan allt vi behöver veta finns faktiskt i Bibeln. Det är kanske detaljer som fattas. Gud har redan gett oss en uppfattning, om jag kan ta exempel. Hur ska vi vara i kärlek? Hur vi ska leva? Hur vi ska tala faktiskt, står det i Bibeln. Hur vi ska sköta våra kroppar, hur vi ska handskas med pengar. Hur vi ska vara i våra familjer. Eller hur vi ska sköta oss på arbetet och så vidare. Det finns en massa saker där. Och många av de beslut vi ställs inför har ju egentligen inte alltid med förståndet att göra. Utan det finns handlingsmönster väldigt tydligt utlagda i vår Bibel. Och någon skulle säga till mig nu, och du, sälj ditt hus och gå och köp lotter för det. Så kan jag utan vidare säga att det var ett dåligt råd, det var ingen bra vägvisning. Jo, men jag kan ju vinna några miljoner, ja, ja. Men det vore ändå ett dåligt råd. Och det är inte i Bibelns anda. Och det är ju så att jag vet inte om någon som affärsman här eller sysslar med handel, men om man får för sig en bilförsäljare att nu ska ljuga för kunden. För en kristen är det inte någon tvekan om vad Bibeln säger, hur vi ska leva. Och det finns sådana självklara saker. Så att den tydliga som mest direkta ledningen, det ger Gud genom sitt ord. Och den ignorerar jag på min egen risk, det får jag säga. Men ibland så behöver vi ju få veta hur vi tillämpar det. Och när vi kommer in på tillämplig tolkning så vet vi att vi kan ju hamna lite olika. Men i grunden är det så att Bibeln visar vägen. Sen är en annan sak att vi lyssnar väldigt mycket till andra vägvisare i tiden. Som vill tala om för oss hur vi ska tolka vår Bibel. Fast som inte en aning om hur vår Bibel fungerar. Men Gud har gett oss någonting för att det ska fungera. Och efter Johannes 14 så går Jesus in och undervisar om detta. Han säger nämligen att jag ska ge er en annan hjälpare när jag lämnar er. Den helige ande. Och det är han som hjälper oss att tillämpa. Den som tror på mig ska utföra gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra. Och det låter lite väl otroligt det ordet, va? Vi vet att Jesus han botade sjuka och drev ut onda andar och helade köret. Men efter att ha sagt detta så börjar han undervisa om anden. som ska fortsätta hans eget verk i Jesu efterföljare. Gud osynlig bland oss. Anden sändes för att lära oss att förstå omfattningen. För att lära oss härligheten i vad Jesus gjort och gör för oss. Lärjungarna fick lära sig att vänta på anden. Om jag får dra en rolig historia till. Jag läser samma bok, det var en sån här humorbok. Som passar in på det här. Därför det blev tågstopp en gång. Det var inte motorstopp på motorväg. Utan tåget stannade och den otåliga passageraren frågar. Men konduktören, varför står vi här nu? Jo, vi väntar ju på ström. Och då tittar passageraren oförstående på honom och säger. Men varför ska vi vänta på honom? Vi kan åka ändå. Och lite grann av detta har vi när det gäller den heliga ande. Vi klarar oss inte utan det. Kraften från ovan vi behöver. Och det är Gud som vi bor i oss. Vårt tåg går inte utan att anden är drivkraften. Om vi försöker på annat sätt så blir vi snart stående. Jesus berättar för de 11. Det nämns att Judas går iväg vid det här laget. Att det är bäst för dem att han försvinner. Annars skulle inte anden komma. Anden som skulle övervisa världen om synd. Det kan läsa om sen Johannes 15. Anden som ska leda människor till tro. Som ska överbevisa världen om att Satan döden besegrade genom Jesu verk på jorden. Som kommer att fortsätta tala Jesu ord. Som kommer att vägleda, som kommer att ge profetiska ord. Anden är alltså en person som är nära oss som tror. Ja, han är Gud i oss. Och anden kan därför reagera på vårt sätt att vara och förhålla oss till det Jesus lär. Han kan bli ledsen när inte vi vet av honom. Han kan dra sig tillbaka, inte ha rädsla och fruktan. Utan vi kan alltså såra Guds ande. Och han är den underbaraste och mest kärleksfulla, ska vi säga, personen på jorden. Fadern kom för att utföra sitt verk genom Jesus. Och när Jesus gav sig iväg så kom Gud, den helige ande, som vi också kallar för Jesu ande, och utför fortfarande sitt verk på jorden. Han kan känna, uppfatta, han kan ge svar. Han har känslor, han talar, han har en egen vilja. Och hans uppgift är att få faderns ord, Bibeln och sonens verk att bli till verklighet idag. Men genom oss och i våra liv. Och jag vill läsa två stycken från Nya testamentet till avslutning. Den ena av dem är dagens episteltext, den sista. Första Peter i brev 2, 21-25. Det var ni har kallats till. Till också Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelse när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvis. Våra synder bar han i sin egen kropp på träpålen för att vi ska dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Och andra Korinthierbrevet 4, vers 16, 17 och 18. Jag ger inte upp på grund av detta. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidande väger oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet. Det bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Gud finns hos oss idag genom sin heliga ande. Och han finns här för att hans verk ska fullbordas. Och för att vi ska veta vägen som bär till livet. Och det ska vi tacka Herren för. Jag prisar dig Herre för att du kom till jorden. Du gav ditt liv och levde här. För att vi skulle få lära känna Fadern. Och för att vi skulle få veta och se vägen som leder hem. Tack för att ingen kommer till Fadern utan genom dig. Och tack för att vi genom dig har fått frälsningen och det eviga livet. Jag bara prisar dig för det. Nu ber jag dig, helige Ande, att du ska bo kvar i oss. Att du ska leda oss, vägleda oss. Och framförallt ber jag också att du ska lysa upp det heliga ordet. Så att det blir till liv i oss idag. Tack Herre för att du gör detta. Och du fortsätter och fortsätter och fortsätter ditt verk. Herre, kom och var oss nära och ta över. Amen.